Du lyssnar på OBS i P1.
Historien är full av visa män som berättar att vi ska tänka på döden, påminna oss om vår ändlighet och försonas med att allting har ett slut. Men många av oss behöver verkligen ingen påminnelse. Och varför ska man försonas med en fiende som är både skoningslös och orättvis? Det undrar Elisabeth Hjort i denna essä.
När jag studerade teologi cirkulerade ett skämt bland de blivande prästerna om en begravningsannons för någon som blivit 85 år. Efter de sörjandes namn i annonsen stod ett enda ord: varför? 85 år, och vad hände med devisen good enough? Sedan länge förskonat från krig, svält och hög barnadödlighet överskrider medellivslängden i Sverige vissa andra länders med mer än 30 år. Samtidigt finns det många som vill förlänga livet ytterligare. Inom gerovetenskapen eller åldersforskningen studeras olika sätt att genom levnadsvanor och på medicinsk teknisk väg skjuta fram såväl åldrande som död. Att acceptera sin utmätta tid på jorden förespråkade Lucretius redan det sista århundradet före Kristus. Under rubriken "Dödsfruktan är dårskap" listar han ett antal argument till dödens favör som 2000 år senare känns igen. Inklusive att det blir tråkigt att leva för länge och att jorden riskerar att bli överbefolkad om ingen dör. Myter och berättelser från Gilgamesh till Harry Potter understryker budskapet: memento mori, kom ihåg att du ska dö. Godta det, annars riskerar du att förvandlas till en eländig Gollum på botten av världen. En som inte hade skrattat åt de anhörigas varför är filosofen Patrik Lindén, som diskuterar den filosofiska frågan om döden som sådan. Är döden en meningsfull del av livet eller ett ont som ska bekämpas? Lindéns bok Mot döden är en vidräkning med dödens alla försvarare, dit de flesta av historiens stora tänkare räknas. Sokrates, Buddha, Marcus Aurelius, alla förespråkade dem att acceptera och bejaka slutet. Lindéns samtida kollega Martin Hägglund hävdar att vi endast genom att erkänna döden kan känna att livet står på spel. Utan risken att förlora skulle vi inte riktigt bry oss varken om oss själva eller de vi älskar. Men det är precis tvärtom, menar Lindén. Så länge vi har något vackert att förlora har vi all anledning att frukta och motarbeta döden. Till skillnad från Lindén kan jag inte föreställa mig ett globalt samförstånd kring visionen om evig ungdom. Mer realistiskt är ett cyniskt krig om resurser som redan är orättvist fördelade. Däremot sympatiserar jag med passionen, den frenesi med vilken Lindén attackerar sin ärkefiende. Han vägrar försonas med döden, trots att han vet att det betraktas som barnsligt, egoistiskt och ofilosofiskt. Jag misstänker att han tillhör de av oss som tänker på döden varje dag och sannerligen inte behöver påminnas en extra gång. För det är något med döden som snarare får det att brinna bakom ögonen än att klokt nicka i takt med historiens vise män. Döden är ju en våldsverkare. Döden är ett rån och en skymf mot allt levande. Varför all denna kärlek, spirande omsorg, innerliga närhet till det som ändå ska ryckas bort? Det verkar inte riktigt klokt. Stjärnhimlen eller havet eller linjerna i den älskades ansikte blir väl inte vackrare för att döden finns. Min väns far är mycket sjuk. Jag möter henne under striderna om vårdbehoven, i sorgearbetet som redan pågår. Frustrationen över att alla insatser riktas mot kroppens behov, fast själen fortfarande har sin längtan. döendets brutalitet och skuggan av det förestående. Sedan kommer döden och med den sorgen som ingen egentligen kan förbereda sig på. En utomstående måste träda mycket försiktigt runt detta tomrum. Av respekt för kärleken och för det oersättliga ljus som försvunnit. Att citera någon av dödens alla försvarare vore hemskt. Om inte ett enda av de stora tänkarnas råd fungerar i situationen, vad har de då för legitimitet? Författarna har ibland en mer antagonistisk relation till döden än filosoferna. Sara Lidman till exempel vill inte höra talas om dödens hemlighetsfulla mening eller något inneboende gott i smärtan. Det är livet samman med en levande älskad som är det goda, skriver hon. Mot alternativet måste man protestera. Jag har inte kunnat ta mig an något annat än döden och försvaret mot döden, sa författaren Birgitta Trotzig i ett tal och sällade sig till dödens fiender. Ibland påstås att det finns en utbredd beröringsskräck inför döden i samtiden. Det är en märklig anklagelse. Vem blir inte skräckslagen när döden snuddar vid den? Enligt Lindén är de som känner sig längst från döden också de som har lättast att acceptera den. Det är naturligt att känna sig odödlig, skrev Roland Barthes, tills man en dag inte gör det. Tills man, som han själv, en dag kliver ut i gatan och blir överraskad av en tvättbil som på ett ögonblick förvandlar livet till ett farväl. Visst finns det författare som inte är så upproriska mot döden. Niklas Rådström skriver vackert i dödens absoluta närhet om döden som en försynt men nitisk bibliotekarie. Också inför en sådan erfarenhet går det bara att böja sig förundrat. En mjuk tilltro som bebor en människa som slutit fred med döden. Min väns far levde hela sitt liv i kyrkan. Han var politiskt engagerad, filosofiskt bevandrad. Ändå ansåg han att döden var fullkomligt värdelös. Ett oskick. Det är logiskt, säger jag till min vän. Hatet mot döden är en stor poäng i kristendomen. Du död, var är din seger? Var är din udd? Som det försmädligt står i första Korintierbrevet. Denna fiendskap riskerar att förlora sin radikalitet om religionen blott syftar till att terapeutiskt hantera och acceptera dödens faktum. I vår tid ska de svåraste erfarenheterna bemästras så att livet kan fortlöpa smidigt för alla. Men att bespotta döden har inte blivit mindre angeläget än under den tidiga kristendomen. Tvärtom. Uppståndelse och återförening är för den som inte kan acceptera livets slutliga nederlag. Som finner tanken att bottenlöst lidande skulle uppvägas av stunder av nåd eller hela decennier av oförtjänt välmåga, alltför bizarr. För döden är djupt orättvis. Den slår hårdast mot den fattiga, osynliggjorda och tystare. Att tro på ett liv före döden måste innebära att bekämpa dödens orättvisa utfall. Att också tro på ett liv efter är väl inget annat än att vid maktlöshetens gräns hoppas på det oerhörda, att döden till sist blir plundrad på sitt byte. Säkert kan livet bli lättare för någon som kontemplerar dödens nödvändighet. Men att acceptera existentiell ensamhet, sin otillräcklighet eller sårbarhet är något annat än att böja sig för döden själv. Viktigare än att lära sig döret är kanske att lära sig varsamhet kring förlustens erfarenhet. Att inte dra sig undan eller förminska de sår som döden orsakar de levande. Min väns far godtog aldrig döden. Och det tröstar mig på något sätt att han höll ut i denna oförsonlighet. När vi, om Gud vill, ses på den andra sidan ska jag säga det till honom.
Det sa Elisabeth Hjort, författare och professor i litterär gestaltning. Essän producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2025.